Okej, one-on-one, någonting där med relationer. Jag kan lägga till det där med överhuvudtaget. Rädslan för att släppa in någon i sitt liv som sen ska vara där i ens liv tillsammans. Kolla här. Här sitter vi inne tillsammans i en lägenhet eller ett hus. Och här ska vi vara tillsammans resten av livet. Jag är inte en, utan jag är två nu. Och det kan ju vara det finaste man kan uppleva och leva med. Men återigen, om det där gick för fort, jag behöver någon att kolla om vad snygg och kolla om han har en bra lön. Kolla. Eller okej, det blir bra sex där. Han, hon kan tillfredsställa mig. Det här är min. Jag vill ha den där. Vill du bli min? Ja. Vi märker redan att det lutar då. Ibland flyttar man ihop först då, när man blir ett par. Och då börjar problemen, därför att det är då man ska, eller problemet är då utmaningarna börjar, för det är då man ju får börja lära känna varandra, inte som någon slags fina idealfigurer som man ju presenterar när man dejtar och flörtar och så. Det är ju förälskelsestadiet. Men då kommer den där vardagsfiguren in. Oj. En helt annan filur. Så det där är ju risken, kan man säga, både med såna här arrangerade bröllop, liksom äktenskap, där man bara, okej, ni två nädlar oss till livet, så hej, bröllopsnatt, bröllop, nu flyttar in i nya hemmet, japp. Eller relationer där man, någon eller båda parterna, har bråttom, är väldigt behövande, och jag behöver en tjej, jag behöver en kille. Alla andra har jag, åldras. Hur sent kan jag få barn egentligen? Så det är såna här faktorer. Va? Men vad det än är för faktorer som det hela börjar med, så det är ändå viktigt att låta allting ha sin tid. En vänskap mognar fram lugnt och fint. Och man lär känna varandra både från framsidan och baksidan, uppifrån och nerifrån. Och är man sen då, när alla illusioner har skingrats, fortfarande ett kärt par, ja, då bestämmer man vad man vill göra då. Vad båda vill, inte vad en vill naturligtvis. Så det är egentligen ganska lätt. Men en sak här är det här med kärnfamiljen. Det var en insikt som jag själv och vi gjorde när jag var gifta. 14 år och fick barn och gick igenom hela. Den resan. Och hur människor förr pratar ibland om det. I Kina, även här i Sverige och överhuvudtaget på jorden. Människor levde mer i små byar, små nära samhällen, som ofta var byggda kring en släkt eller två eller vänner. Och man kände varandra. Så växte jag upp. Min pappas och mammas familjer. Släkten omgicks hela tiden, och det var systrar och man träffades och det var vänner och man hade ett väldigt socialt stöd. Nej, nu känner jag mig ensam. Nu åker jag hälsa på syrran i Vegby eller Tranemo. Ja, vi kan väl träffas här. Ja, jag har problem med min mamma. Barnvakt, visst, här vid grannen. Och alltså den större familjen. Farfar och farmor, mormor och morfar. Man bodde ofta nära varandra. Ibland i Beijing, man har de här Hutong-bostäderna, klassiska kinesiska, där en gård i mitten. Byggnad runt sådär. Där det levde kanske en familj i varje väderstreck. Men delade samma gård, barnen lekte där och var skyddade och lugnt och tryggt. De hjälpte varandra. Men när man fick barn så var det, som man säger, att it takes a village to raise a kid. Men idag kan man finna så där ett par sittande i en lägenhet i en storstad. Ett eller två små barn där. Heltidsjobb, mer än heltidsjobb. bebisar som inte, som vaknar hela natten. Man kan inte sova en hel natt på ett år eller så. Då uppskattar man vänner och släktingar och familjen. Och annars, jag tror att det här är ett stort problem, att det är helt enkelt väldigt jobbigt, kanske speciellt för kvinnorna. Inte kanske, utan speciellt för kvinnorna. Som väl, ja, vi delar det på bördan, men det var så att jag jobbade heltid. För försörjningen. Vilket jag la mer börda på henne. Jag tror att det här är väldigt vanligt, va? Därför är ju byliv, mycket mänskligare. Och har man den förmånen så är man lyckligt lottad. Men det är samma sak, att hur är relationerna i byn? Är vi vänner? Eller skvallras det och kritiseras och bråkas? Precis som i varje familj och varje relation. Vilka av korna är det som regerar här? Är det varje kontafolket och davanfolket och devas som härskar här bland oss? Deras egenskaper vi tar till oss, eller är det tuffa, starka jag minsann? Avund och vrede och bråkande och girighet som smyger sig in kanske så där. Jag ska minsann vara i kontroll över ekonomin. Det är grunden lite extra till vår familj här. Och så vidare. Det smyger sig så lätt på att titta på honom och henne. Dum. Village talk. Gamla vanliga. Så vad Bhakti handlar om socialt. Vi talar om Daivi och Anasham. Vi talar om ett Bhakti Sangha. Och det här är liksom inte ett program eller ett filosofiskt koncept. Det är livet. Att om några i världen ska kunna klara av det här, så borde det vara de gudsingivna, som ju ska vara de bästa vänner. Så om man märker att en annan situation råder, eller som någon faktiskt sa till mig, jag träffade på stan, att vi går där vi umgås ju inte så mycket alls. Ensamhet råder. Då får man se, vad är det för mörka spöken som har tagit över där då? Och då finns ju där i oss, inte i de andra, utan i oss. Så det är där vi får börja. För Krishna, Jina, Gudsingen är det ju egentligen återigen enkelt, därför att vi behöver bara läsa Krishna-boken, 10:e kantot i Bhagavatam. För att förstå att när vi tar skydd hos Krishna, då driver han ut alla demonerna där och vart inre. Där ju egentligen Vrindavan finns. Allt det har funnits och allt det kommer att finnas. Och där vi skulle finna oss leva hela tiden, om vi inte vore förblindade och förvirrade av demonerna. Så bort med dem, bort.